Slagskämpen av Mikey Walsh i översättning av Jimmy Hofsö. Förläggarens kommentar. Mikey Walsh är en pseudonym. Alla namn och andra personliga detaljer har ändrats för att skydda identiteten hos Mikeys familj. Somliga personer i boken är sammansatta av flera verkliga individer. För 5 år sedan gick Mikey Walsh äntligen med på att slå sig till ro. Han drogs till London och det är det längsta han någonsin bott på ett och samma ställe. Han lärde sig läsa och skriva och nu arbetar han på en grundskola i området där han bor och undervisar i konst och teater. Där passar han också på att komplettera den utbildning han förvägrades som barn. Han friade till sin älskade på buss 38 för 2 år sedan och de gifte sig förra sommaren. Kapitel 1. Grispojkens födelse. De var på resa i Berkshire tillsammans med den övriga konvojen och farmor Ivy satt längst bak i skåpbilen när vattnet gick. De flesta sena kvinnor under efterkrigstiden brukar föda hemma med hjälp av andra kvinnor. Men eftersom farmor Ivy knappt var mer än 1,20 lång och lätt kunde förväxlas med en pygmé, fastän hon hade humör som ett troll, så var hon inte lämpad att föda hemma, utan behövde en sköterska och minst 2 läkare närvarande. Det sjukhus som låg närmast var Royal Berkshire, och Ivy hade inget val utan fick vackert åka dit för att föda sitt barn. Hon födde framgångsrikt en kraftig pojke, Tori, och inom ett par år var hon tillbaka, denna gång för att föda tvillingar. Min far Frank och hans tvillingssyster Prissy. Ivys yngste och mest älskade son, Joseph, föddes efter ytterligare 2 år. Ivy och min farfar, gamla Noah, var kungligheter bland zigenarna. Och den omtanke som Royal Berkshire visat en medlem av ett av de mest omtalade romska släkterna glömdes aldrig bort. När Joseph föddes hade det nästan blivit en självklarhet att varje romskt nytillskott skulle födas där. Reading är en medelstor stad som redar ut sig i alla väderstreck strax väster om London och den saknar varje tillstymmelse till landmärke eller turistattraktion. Men nu när sjukhuset Royal Berkshire låg inom stadens gränser blev det en av landets mest välbesökta orter, av senare vill säga. Var de än befann sig, när tiden för födelse närmar sig så styrde resande familjerna färden mot en av de många husvagnsläger som omgav Reading. När det blev min tur bevittnades händelsen av min far, farfar Noah, farmor Ivy, mormor Betty, moster Minnie och hennes man Jabez. Födslar, liksom bröllop och begravningar, är familjehögtider i senarnas värld. Och den här födelsen var speciell. Inte bara för att min mor hade blåsljud på hjärtat om hon oroade sig för hennes hälsa, utan för att familjen var fast besluten att hon skulle skänka dem en pojke. Mina föräldrar hade redan en dotter, min syster Frankie. Alltså måste det här barnet helt enkelt vara min fars efterlängtade förstfödde son. När jag lades i min mors armar kom farmor Ivy med sitt svartfärgade hårsvall glimmande i guldtänder och en kroppshydda som ett barns fram och sade: "Det var den tjockaste unge jag någonsin har sett, Betty. En riktig liten griskultinge var det." Huvudena kring sängen nickade och skrockade och strök sina kinder i samstämmigt gillande. Jag har ingen aning om hur mycket jag vägde eller hur jag såg ut, men kvällen som Betty Walsh födde en griskulting gick till historien och blev en del av familjehistorien. Under åren som följde brukade min mor skryta med hur jag nästan hade tagit livet av henne. Hela min tidiga barndom fick jag lyssna på zigenarkvinnor som skrockade och skrattade när de fick höra talas om den dagen som Betty kom hem med sin förvuxna griskulting. Om det hade funnits ett pris för den största, fulaste och fetaste ungen hade jag förärats den största, fulaste och fetaste pokalen. Och efter alla gånger som jag blev tvungen att sitta och artigt lyssna på deras berättelser om hur häpna de hade blivit första gången de fick syn på mig, så kändes det att jag hade förtjänat.